Det är ur Saltaren och det är Saltarsalm nummer 23. Och jag vill bara uppmuntra er att verkligen lyssna eller följa med i texten. Ibland kan det vara så att man har hört en text så ofta så att man nästan stänger av. Så kan det vara för mig i alla fall. Och den här är välkänd, men den är fantastisk. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, till du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever.
Tack så mycket. Är mikrofonen på? Vad bra, för det hör man inte själv nämligen. Det är bra. Gud, tack för att vi har möjlighet och förmån att kunna mötas för att både möta varandra och möta dig. Och tack Herre för att gudstjänst i två riktningar. Det är att vi gör tjänst för dig med böner och att vi ger våra pengar för att hjälpa andra. Det är vår tjänst för dig. Men tack att också gudstjänst är att du gör tjänst för oss, Herre. Ta nu och möt oss i våra frågor och i vår kamp. I alla våra varför, Gud. Tack att det finns ett kors som är rest i historien. Som ett utropstecken över all smärta. Att historiens största nederlag, största tragedi, har blivit en symbol för hopp och uppståndelse. Vi vill nu resa det här tecknet över predikan. Över våra frågor. Ta emot våra frågor här och ge oss kanske inte i första hand svar, men ge oss hopp. Amen. Det här temat idag. Varför och varför livet inte blir som man har tänkt sig. Om man inte är 17 år. En del lyckas faktiskt klara sig undan smärta ganska många år. En del gör det. En del på något sätt kan bli vuxna innan livet blir svårt. Och andra då föds i smärta och svårighet. Så där livet är inte rättvist där. Jag möter en del ungdomar på stan som har haft, för att använda ett jättestarkt ord, ett helvete sedan de var små. Pappa är kriminell, yrkeskriminell, och mamma dricker för att klara av tillvaron. Och där växte ett barn upp. Jag var hemma hos en kille där hans lillebror sprang runt i haschångor, 7 år gammal, och det låg spritflaskor överallt. Och det är klart att den killen har en annan start i livet än vad kanske en del av oss har. Så kan det vara. Men när man ändå kommer upp lite i åldern, vad det nu innebär, men när man i alla fall kommer ifrån det här barnsliga, oskuldsfulla, då finns inte någon människa som är helt befriad från smärta. Det gör inte det. Det går inte att leva i en liksom illusion och skydda sig. Och nu ska jag inte bli nervös här nu. Jag är inte buddhist. Så att jag nu berättar om Siddhartha Gautama som blev Buddha, det behöver inte göra att du blir nervös i din tro. Men enligt legenden då, så ville hans föräldrar skydda honom från smärta. Så man byggde en hög mur runt palatset där han bodde. Så hittade han ett hål och kom ut då i verkligheten. Och där mötte han smärta och lidanden och sådär. Och hela hans världsbild skakades. Och någonstans har den berättelsen ett djup. Och nu kommer min lilla hemska poäng här. Ibland kan viss form av kristen teologi, alltså av kristen tro, var lika skadlig som staketet runt Siddhartha Gautama, som sen vi kallar för Buddha då, den upplyste, enligt hans efterföljare. Skillnaden kanske mellan då Kristus och Buddha är ganska stora. Buddha talar om att meningen med livet är att sluta leva, för livet är bara en kamp och en förbannelse. Och Jesus sa, meningen med livet är att leva för evigt utan smärta. Dö ut eller leva, såklart, va? Det är en skillnad. Och skillnaden då om frälsning är jag hittar en inre insikt i mig själv, eller jag tar emot den från skaparen. Så det är klart det finns jättestora skillnader, men det finns också mycket som berör egentligen som alla religioner. För alla religioner försöker på något sätt förklara lidandet som frågor. Hur kan det onda finnas? Var kommer det ifrån? Liksom, och behöver man lida? Behöver man må dåligt? Jag läste en extremt dålig bok en gång. Kristen bok. Behöver kristna lida? Det har ju på titeln hur dålig det är. Vad då behöver? Jag menar, det bestämmer inte jag över. Alltså det blir så dumt om man ska bygga det här staketet runt och skydda sig. Och nu kommer då min första tes. Sometimes life sucks. På modern svenska. Ibland går livet sönder. Hur mycket du än lyfter din hand i lovsången och är en trogen gudstjänstbesökare och gör gott dina medmänniskor. För vi lever i en trasig värld. Och det är lika bra att gilla läget. Jag har mött så många varmt troende människor som när de går in i en livskris, det kan vara allt från en separation som i en del fall är jättesmärtsam, i andra fall är ganska enkel egentligen. Det kan vara sjukdom, kan vara dödsfall. Då faller hela deras världsbild sönder. Och det kan ligga två män i en sjukhussal. Den ena har ingen tro. Den andra har en tro. Och den som mår dåligast, som mår sämst, det är den troende människan. Han mår sämre än sin man, sin liksom, sjukhusbroder bredvid sig. För alla varför-frågorna. Gud, hur kan du tillåta det här? Gud, vart finns du nu? Och då bottnar det oftast i en förenklad världsbild som kortfattat går till så här. Så länge jag tror rätt och lever rätt, då slipper jag problem. En jättedålig matteekvation som inte finns någonstans i Bibeln. Den är skapad av kyrkan. Det är vårt staket runt vår trädgård. Men den är inte sann. Den är inte sann. Kristna trons symbol är inte en dunkudde. Det är ett tortyrredskap. Har du tänkt på det? Korset var inget gulligt. Det var romarnas mest smärtsamma och mest förnedrande tortyrredskap. För man dog en långsam död. Man var helt naken. Din Jesus som var Kristus, dog helt naken. Men vår fantasi är så skadad så vi måste måla ett höftskynke. För vi är så skadade i den här världen. Men han dog helt naken. Lika naken som han föddes. Lika naken dog han. Skillnaden mellan honom och dig är att han var lika oförstörd i sitt hjärta när han dog. Det hade inte kommit in en enda smutspartikel i hans själ. Han var som en bebis. Inte naiv, men ren och oskuldsfull. Så när man nu går in i det här temat idag, som för mig är ett sådant viktigt tema, så ska jag försöka förmedla lite hopp till dig och mig. Men göra det utifrån en annan synvinkel. Inte utifrån behöver du lida, utan vad gör du? Vad gör du och jag när vi lider? Psalm 23 som vi läste, eller fick uppläst. Alltid problem med sådana här öronsnäckor, för jag har sådana här dumma öron. Men det går nog. Psalm 23 som vi läste. Om du läste noggrant, eller om du hörde noggrant, så kanske du upptäckte en liten som förskjutning i fokus. Om du missade den så kan du höra den nu. Det här är så vackert. Kanske för jag är teolog som hittar sådana här små små så här saker som ingen annan hittar. Så är det när man är skadad präst. Men faktum är så här står det. Herren är min herde. Och så vidare. Han skall. Sen kommer. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inget ont. Sen kommer. Ty du är med mig. Din käpp och stav. Efter ångesten talar inte David om Gud. Han talar till Gud. Är ni med? Efter din period av tvivel och kamp och smärta, då händer någonting i din själ. Plötsligt blir inte Gud Gud. Han blir din Gud. När du bjuder in Gud i din kamp, när du bjuder in den Gud som blöder, som vet hur det är att lida, när du bjuder in den blödande Guden i ditt liv, då blir han din Gud och inte en Gud. Då blir plötsligt Gud en del av ditt liv. Och det är i den närvaron som trösten finns. Livet är inte lätt för det. Det är dödsskuggans dal. Jag har haft panikångest. Jag har legat och svettats ut kilon. Jag rasade under en period. Och jag minns rätt 12 kilo på 3 veckor. Så jag svettades ut. Jag vet hur jag har panikångest. Jag vet hur jag har klump i magen. Jag vet hur jag gråta tills tårarna tar slut. Så dagens präst är ingen sån här lyckoprofet. Jag hade önskat att det funnits en genväg till lycka. Men den finns inte. Men det finns en närvaro i dalen. Och när jag gick igenom en jobbig period i mitt liv. Jag ska inte berätta det nu för er. För det är inte därför jag är här. Men jag hade en jobbig period i våras. Som jag faktiskt fortfarande är en del i nu i mitt liv. Så just nu är mitt liv kamp i presens just nu. När det var som tyngst i våras, då fattade jag ett beslut. Jag läste psalm 23 och fattade följande beslut. Nej, Marcus, du ska inte slå tältläger ner i dalen. Det är inte här du ska ha din camping. Det är inte här du ska slå ner tältpålarna så djupt så det blir bekvämt. Du är på genomresa. Och någonstans där borta, bortanför dimmorna, kan du ändå se en bergstopp. Det finns 2 stycken ord som kanske är människans största fiender. Och då menar inte jag djävulen och synd. För de har du inte här inne. Det finns 2 stycken ord som finns här inne som förstör en människas liv mer än något annat. Och båda orden är så hemska, för båda orden är befogade. Man har rätt till orden. Alltså man har en slags moralisk, etisk rätt att ta till sig orden. Problemet är att båda orden förgiftar ditt liv och förstör ditt liv. Det första ordet, det är bitterhet. Om någon verkligen har kränkt dig, om någon har förtalat dig, om någon har lurat dig, om någon har bedragit dig och så vidare. Eller i större mått, om livet har varit orättvist. Om livet, eller honom, eller henne, eller dem har varit orättvist. Då har du en slags rätt att känna bitterhet. Jag vet vad problemet med bitterhet är. Om du är bitter på någon, det är som att du önskar att han ska bli sjuk när du dricker ett glas med gift. Problemet med bitterhet är att hur mycket du än är bitter, han eller hon blir inte berörd av din bitterhet. Det är ett gift i ditt liv. Och det var det här bland annat som Jesus tog på sig på korset. Din och min bitterhet. Giftet inom oss som har kommit in av livets smärta. Till en bitterhet mot Gud. Därför sa Jesus till dem som torterade sönder hans kropp. Och till och med gav han som bittert vin. Han fick inte ens vatten på korset när han var törstig. Inte ens där fick han liksom vatten utan ättika. Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Den förlåtelsen kan ta bort din bitterhet. Så har du släppt in bitterhet i ditt liv, då finns det faktiskt möjlighet att ge den till Jesus. som kan ta bort den fienden inom dig. Den andra fienden som finns i dalen där, det är självömkan. Och det är samma sak där. Ibland har man rätt att må dåligt. Alltså, du har en slags moralisk rättighet. Om någon har svikit dig och du är ledsen, då är du ledsen. Eller hur? Det är synd om mig. Och det är säkert synd om dig. Och det är synd om mig ibland. Men så länge jag sitter i självömkans dal och står tältläger där, då tillåter jag varför-frågorna att dra ner mig. Och det hemska med självömkan är att man har rätt till det. Men det är inte lösningen att stanna där. Ge din smärta, din uppgivenhet till Jesus Kristus. Och han kan ta vara på detta. Jag ska läsa två bibelställen förutom psalm 23 som vi redan har läst. Och det första, det hämtar jag från Hebreerbrevet. Om någon här varit med i en lite mer så typ så karismatisk kyrka, sån här godkyrka, du vet, nya friska tag och så här, va? Eller när du har gått på någon sån bibelskola som är lite mer så allt är möjligt, nu kör vi. Så här, va? Och det är bra. Jag är tränare för min sons fotbollslag. Han är 12 år. Det är klart jag säger innan matchen. Nu kör vi killar. Jag säger inte idag blir det 0-9. Tyvärr. Alltså våra backar är så skitdåliga. Och mittfältet suger. Alltså Lunden ÖBK. Vi kanske är sämst i serien. Klart jag inte gör det. Klart jag peppar mitt lag. Men så mötte vi ÖIS igår. ÖIS är ganska bra. Eländiga ÖIS. Och vi förlorade med något mål. Men gjorde ändå några mål på dem så. Och någonstans är det så att som predikant i min uppgift såklart att peppa er. Att uppmuntra er. Men också att gråta med er. Är ni med? En bra coach, han bjuder sina spelare på glass lika mycket efter förlust som i vinst, eller hur? Ännu mer än en duktig pastor. Hebreerbrevet 12 riktar tillbaka till kapitel 11, och kapitel 11 kallas för många sådana här partysammanhang för trons kapitel, kapitel om tro, så va? Och jag har hört så många predikningar om tro utifrån kapitel 11. Och det är bra. Hör nu, jag älskar tro. Jag är ändå präst. Eller hur? Jag vore världens sämsta präst om jag inte tyckte om tro. Och jag tror faktiskt på uppståndelsen. Jag tror att Jesus lever på riktigt. Jag tror det. Jag till och pratade med en förut idag och han kändes väldigt aktiv så. Jag tror också på uppståndelsen i ditt liv. Att Guds kraft kan lyfta dig. Men det är inte klämkäckt. Lyssna här nu. Hebreerbrevet 11. Det kommer jag mitt här inne i sammanhang. Vers 32. Då har alltså i 31 verser har författaren, kan vara Paulus, vet man inte riktigt, för det står inte. Det är en sån här teologisk fråga. Vi vet det, så vi vet det mer än alla andra präster, men någon är det som skrivit den, kanske Paulus. Då har han som skrivit den här texten i 31 verser berättat att Gud alltid griper in och gör under och tecken och befriar sitt folk i svårighet. Är ni med? 31 verser, bara segerrapporter. Man vinner mot ÖIS med 12-1. Mot IFK med 9-0 och så vidare, va? Det är bara sådana rapporter. Sen händer någonting här i vers 32. Behöver jag säga mer? Typ, fattar ni inte poängen nu? Nu har jag ändå berättat hur bra Lunden är. Nu har ändå fattat det här, va? Behöver jag säga mer? Tiden räcker inte för att jag ska kunna berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta, om David och Samuel och om profeterna. Genom sin tro kunde de besegra kungariken, utöva rättfärdighet och få lufterna uppfyllda. De kunde täppa till lejonens gap, släcka rasande eld och undkomma svärdets ägg. De var svaga men blev starka, fick kraft i striden och jagade främmande härar på flykten. Kvinnor fick sina döda tillbaka uppståndna. Ganska bra, va? Ganska bra siffror i fotboll. Sen, samma vers till och med. Meningen efteråt, samma vers. Andra torterades till döds. Oj då. Det var ganska mycket förlust det här. När de vägrade låta sig befrias eftersom de ville nå en bättre uppståndelse. Andra fick känna på hån och prygel. Ja, också bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade, avrättade med svärd. De gick omkring i fårskinn och gethudar. De led brist, förföljdes och misshandlades. Världen förtjänar inte hysa dem. De måste vara till i ödemarker och bergstrakter, i grottor och jordhålor. Ingen av dessa att genom sin tro har fått Guds vittnesbörd fick se löftet uppfyllas. Gud har förbestämt något bättre åt oss. För ska de uppnå fullkomlighet först tillsammans med oss. Hör nu. I kapitlet om trons hjältar finns även du och jag som ännu inte har fått vårt bönesvar men som håller fast vid Gud ändå. Är du med? Är inte det nästan ett större under? Du får inte det du ber om. Din kamp är kvar. Men du vägrar tappa tron. Den trotsiga upproriska tron älskar jag. Jag älskar uppror. Bra, va? Jag älskar att vara rebell. Åtminstone om man är rebell emot någonting negativt. Jag älskar att inte tappa tron när livet inte blir som man tänkt sig. Så du som inte har fått ditt bönesvar, tänk om du är en ännu större gudsman än gudskvinna än han bredvid dig vars bror faktiskt blev helad eller frisk eller slapp olyckan. Eller hur? Vi måste komma ifrån den teologin, den tron att om jag bara lever rätt och ber rätt slipper jag problem, för det är inte verkligheten. Sista bibelstället är det bästa bibelstället, tycker jag. För det handlar om Jesus aktivt. Allt i Bibeln doftar Jesus. Men det här handlar om Jesus. Nu kommer typ 6 punkter på 10 minuter. Så ni får vara beredda nu här. Använd nu er hjärna om du vill bära med dig predikan hem. För av tidsskäl blir det ganska kort nu. På kvällen samma dag, förlåt, Markus 4. Om du vill följa med. Markus 4, 35. På kvällen samma dag sa han till dem, låt oss fara över till andra sidan. De lämnade folket och tog honom med sig i båten som han satt i. Och andra båtar följde med. Då kom en häftig stormby och vågorna slog in i båten så den var nära att fyllas. Själv han sov i aktern med huvudet på dynan. De väckte honom och sa, mästare, bry dig inte om att vi går under. Han vaknade och hutade åt vinden och sa till sjön, tig, håll tyst. Vinden la sig och det blev alldeles lugnt. Och han sa till dem, varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra, vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom. Lyssna här nu. För det första. Låt oss fara över till andra sidan sjön. Lärjungarna var mitt i Guds vilja. När det blev kaos och problem. Är du med? Du kan vara mitt i Guds vilja. Och ändå blir ditt liv kaos och svårigheter. Och i Bibelns symbolvärld är havet symbol för ondska. Så fort det står hav i Bibeln, då är det symbol för ondska. Därför står det i Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, och havet fanns inte mer. Fy vad deppigt. som västkustbo. Världens tråkigaste himmel. Gud, nu får du skärpa dig. Säkert någon felskrivning, felöversättning. Men det handlar såklart inte om H2O. I Bibelns första bok står det att Guds ande svävade över vattnet. Guds ande hade kontroll över. Svävade, omfamnade, leviterade. Gud hade kontroll över kaos. I Bibelns sista bok tar Gud bort ondskan. Mitt i kommer Jesus. Han både går på vattnet, helt oberörd av ondskan, och han befaller över ondskan. Förstår ni symboliken? Nummer ett. Du kan drabbas av den här världens svårighet till och med när du är i Guds vilja. Nummer två, som egentligen är samma sak. Det är när du är Guds vilja är faktiskt Jesus med i båten. Det står det. Han var redan där. Så när de åkte ut, då åkte man ut i båten som han satt i. Så fort du blir kristen, så fort du väljer att rikta din bön till Gud, då går inte Gud in i din båt. Du går in i hans båt. Förstår du? Det är skillnad på det. Du går in i hans båt. Det är hans båt. Det är hans kraft det handlar om. Det är hans nåd. Det handlar om honom. Det handlar inte om hur bra din båt är, hur stark du är, hur mycket tro du har. Jag är ledsen att säga det, alla här inne som är starka och glada och duktiga. Det är helt värdelöst. Du har ingen nytta av det alls. Vad gäller tron? För det handlar om honom och inte om dig. De gick in i Jesu båt. Så, och då kommer det häftiga. När det då blev kaos och storm och turbulens, behövde de inte ropa ner Jesus från himmelen eller hämta upp honom från källaren. Han var redan där. Han är med dig genom svårigheterna. Han är med dig. Därför säger David: om jag än vandrar i skogens dal, är jag inte rädd, till din käpp och stav. Din närvaro och ditt beskydd är där. Han är med dig i svårigheterna. Sen står det så skönt. När lärjungarna var uppgivna av skräck, låg han och sov på en kudde. Visst är han skön? Och jag tror inte att Jesus är nonchalant. För det framkommer ingenstans i hela Bibelns texter och heller inte i kyrkans samlade erfarenhet av Jesus under 2000 år. Under alla år som kyrkan har trott på Jesus och människor har mött honom, finns det ingenting som doftar att han är nonchalant. Däremot har han humor. Och han är frid. För mig säger den texten följande. Det är min tolkning. Markus, när du tror att det är slut, då ligger jag fortfarande och sover. För jag är inte rädd. Jag är inte nervös. Jag är inte ängslig. Han är frid. Så när du känner de här vågorna kommer att dränka oss, båten kommer att gå sönder, då säger Jesus: nej, den kommer inte gå sönder, för det är min båt. Till att börja med. Och än så länge försöker du segla den i din kraft. Men bra, bra att du ber mig om hjälp. Nu ska jag hjälpa dig. När du ber din bön i svårigheter, då väcker du Jesus, symboliskt talat. Då ber du honom om hjälp, att du slipper kämpa själv. Och då händer undret. Ibland här inne. Oftast här inne faktiskt. Både att din bitterhet och att din självömkan, att de vågorna lägger sig. Att du får frida inne fastän det är kaos runt om. Och ibland händer även undret runt dig. Att sjukdomen, situationen, arbetslösheten, separationen, vad det kan vara, läks och helas. Ibland kan det vara så att det sker ett under runt oss. Men oftast är evangeliet ett under som gör att omständigheterna runt om, de är samma. Men här inne har det hänt någonting nytt. Och jag tror, jag berättade för er innan, jag ska säga det som en avslutning. Jag tror det. Har du hört innan så blir det en god repris. Annars blir det någonting nytt, vackert att höra. Jag jobbade som konfirmandpräst på ett sommarläger. 3 veckors sommarläger. Och jag tror att du är som jag. Vi är ganska snabba på dumma människor efter utseendet där, va? Ja, du ser ut så liksom, och du är den typen, och du är typ sån liksom, och du är sån och så där, va? Eller hur? Och jag tycker det är så roligt alltid när man har fel. Det är roligt. Ibland är det tvärtom. Han som ser så jättegod och snäll ut är elak. Det är inte roligt. Men det är kul att hitta mjukiskillen bakom all image. Det tycker jag om. Och det var ett sommarläger. Där var det en tjej som jag tyckte mig veta var just den tjejen som jag nämnde i början, som är 17 år. Uppvuxen utan problem. Var hon 15 år, konfirmand. Sådär, du vet. Enkelt liv, pappa, mamma, rika. Typ född efter ett bönemöte. Skapad på ett bönemöte, sådär va, du vet. Sådär, alltså, du vet, Gud, alltså, varenda DNA är frid och fromhet. Trodde jag, va? Typ skapa gärna utanför, inte i bönemötet kanske. Det är ändå kyrka vi talar om. Men alltså, jag hade bilden klar. En kvinna, eller flicka då, barn, som hade ett enkelt liv, trodde jag. Hon såg så glad ut. Blommig klänning, vem har det nu för tiden? 2 tofsar. Men Madicken har det liksom, men det har ingen modern tjej. Så. Och så är jag jätteglad. Hej prästen! Bara, hej. Åh, jag kommer bli bra! Jag älskar Jesus! Jag bara, ja, det är jag med. Men kanske inte lika mycket. Tänkte jag. För hon var så på. Och så kollade hon på schemat. Prästen, vi har för lite bön. Vi måste prata mer med Jesus. Men vi har ju morgonbön och kvällsbön. Mitt på dagen! Ja, så vi kan lägga in ett bönepass. Och gör det! Alltså faktum är att alltså, ganska många av dina vänner här, de är med och spelar fotboll och sådär. Det är ju konfirmandläge, prästen. Ska vi konfirmera vår fotbollskunskap, eller? Så hon hade med där. Så vi la in då en bönesamling extra då. Så. Sen kom droppen 3 dagar senare. Prästen, jag har tänkt på en sak. Du vill be mer? Nej, jo det vill jag. Men vi har ingen lovsångsdans. Vad sa du? Vi måste ha lovsångsdans och dansa till Guds ära och visa hur mycket vi älskar Jesus. Jag tänkte bara, ja, jo, alltså. Kanske kan Anna hålla det. Jag känner inte att det kanske riktigt är min gåva så. Guds ande som försvinner från kyrkan. Sen hörde jag någon dag senare några konfirmandtjejer som pratade om henne. Och jag trodde jag hörde fel. Denna glada tjejen som bara lyste lycka, lyste livspassion och Jesuskärlek. Jag fick höra att hennes mamma hade gått bort i cancer i april. Läget var efter midsommar, slutet av juni. Hennes pappa låg inne på intensiven för ett jätteallvarligt som virusangrepp i lungorna. Så hans immunförsvar var helt utslaget. Kom det in fel bakterie kunde hans lungor upp liksom, sluta fungera. Han bodde i ett rum, en slags sluss in för att gå in med en dräkt. Ni som sett den här filmen liksom, där det handlar om virus. Helt tät dräkt med en sluss. En slags gas som tog bort och på bakterierna. Och sen gå in och tog hand om honom. Och jag fick inte gå ihop. Vänta nu, mamman har dött. Pappan är döende. Kanske. Ska jag säga det innan jag glömmer det sen. Pappan blev frisk sen, så vet ni det. Så inte någon går hem och funderar hur blir det med pappan. Jag tänker, jag måste prata med henne. Jag måste kolla med henne. Måste du ta min uppgift som präst och psykolog på allvar? Och få henne att sluta leva i förnekelse. Eller hur? Ganska logiskt, va? Vuxenpoängsanalys. Ska jag ta till den dagen efter på lektionen. Du, har du tid att vara kvar efter lektionen? Ja, det är klart. Ska vi be? Ja, och prata lite. Och prata och be. Ja, vi ska prata och vi ska be. Ja, det är bra. Det är bra. Och jag såg hur hon satt med en förväntan liksom. Få be ihop med prästen och få all Guds närvaro själv. Wow. Så mina händer är bättre än dina, det är inte, de är svettigare. Det är enda skillnaden. Jag sa till henne sen efteråt, du, alltså, du vet, det var så märkligt som katten kring gröt. Du, trivs du på lägret sådär? Har du det bra? Prästen, vad är det du vill säga? Smart tjej. Alltså, så här är det. Prästen, fram är du nu. Alltså, jag hörde några tjejer prata, alltså, stämmer att din mamma har... Hon är död. Hon är inte död. Hon lever i himlen. Ja, men att hon har liksom gått bort på jorden. Hon har gått vidare, prästen. Ja, men hon är ändå liksom avliden för dig. Ja, det är hon. Du, jag hörde också att din pappa är jättesjuk. Alltså, stämmer det? Ja, läkarna är så rädda så att jag får inte besöka honom. För att kommer det in någon bakterie så kan hans lungor... gå sönder liksom. Alltså, du, sa jag, ursäkta mig, sa jag, jag vill inte nu vara liksom, jag vill inte vara liksom elak mot dig eller dum mot dig sådär, va. Men jag har en fråga. Hur kan du vara så glad? Kolla på mig och gav mig världens mest arga blick. Som du bara kan få från en tjej som är 15 år. Man hittar den bara där. Följt av. Och du ska kalla dig för präst. Försöker ni? Fattar du ingenting? Nej, faktiskt inte. Känner mig som en skolpojke. För jag är uppläxad av min konfirmand. Och så sa hon, prästen, tror inte jag gråter mig till sängs varenda kväll. Jag saknar ju mamma. Tror inte jag gråter också av rädsla att förlora min pappa. Jag har bara pappa kvar. Men varje morgon så vaknar jag av att Jesus viskar i mitt öra. God morgon älskling. Det är morgon. Låt oss dansa oss igenom den här dagen du och jag. Prästen, Jesus är allt jag har. Därför jag älskar att prata med Jesus. Och det är han som har lärt mig att dansa. Jag dansar med Jesus. Och när jag dansar, då känner jag att jag fylls med tro. Jag kände, du, imorgon byter vi plats. Imorgon blir jag konfirmand. Och du blir konfirmandledare. Låt den här texten, den här berättelsen få bli det sista vi bör med oss i nattvarden. Den Gud som blöder. Som ger liv till dig i dina sår. Det är kristen tro. Den här tjejen fick inte sina frågor varför besvarade. Det fick hon inte. Men hon fick något mycket bättre än ett svar. Hon fick Guds närvaro och Guds kärlek i sina frågor.